vi får hänga med och se vad vi kan lära oss, för det handlar om Erik, tar en gång till.
Kan vi prata om hockey?
Yeah. Sportsligt sett lite bättre.
Det var ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite.
Vad tänker du, Erik? Hur stor succé har det varit?
Trodde succé, självklart.
Hockeyvänner, vi kliver in i en ny vecka. Vi gör det med Viasat Hockeys podcast nummer 267. Väldigt trevligt att ni är med oss den här veckan också, där vi tar det där stora greppet om hela hockeyvärlden. Vi gör det tillsammans med Erik Granqvist och Håkan Södergren den här veckan, där vi ska prata NHL, komma in mycket på Sedina såklart. De ska ju hyllas, tokhyllas i Vancouver nu när tröjorna ska upp där. Det är blickarna upp mot taket ikväll som gäller, eller hur, Håkan?
Det är det. Det vore jäkligt kul om de kunde liksom hissa upp bägge killarna också. Va? Inte bara liksom tröjorna, utan banners. Det skulle vara kul att göra någon sån här liten extra grej. Göra. Sätt på någon sån här sel och så hissar de upp dem i taket. Får de sitta den match?
Jag tror inte att Sedinan hade sagt någonting. De hade bara, ja, okej, vi gör det.
Ja, det vore kul liksom.
Ja, men de är värdade också, Erik. För det är ju enorma insatser de har gjort för svensk hockey, för Vancouver och för hela hockeyvärlden. För de hade ju någonting unikt när de spelade. Hur upplevde du Sedinarna?
Ja, de förändrar ju på många sätt faktiskt hockeyn. Eller, de var pionjärer i ett sätt att spela på. Det är väldigt få spelare som har hållit ihop ända sedan de gick första gången på skridskor. Det kanske var 2-3 år gamla. Sen dess har de ju spelat ihop. Hur ofta händer det i världshockeyn? Och det är ju därför man ibland pratar om telepati och att de har ögon i nacken och vet precis var den andra är. Så det var ju helt fascinerande att beskåda dem. Och du frågar NHL-studion bästa minnet, och med dem finns det ju så otroligt många minnen.
Men vilket är det första som poppar upp för dig?
Det första som poppar upp för mig är, ja, egentligen är det faktiskt när de kom hem 2013, där Tre Kronor hade problem på VM på hemmaplan. Och jag kommer ihåg att Wikegård ringde, jag var med i någon studio där. Han hade ju något program på kvällen, så han ringde upp mig och frågade, det här ser ju inte bra ut, ni kommer ju att förlora. Roger Melin satt och spelade piano, minns jag, vid sidan om, eller så här, keyboard. Men jag tror att jag sa faktiskt då, det minns jag, hade småhandskarna på mig, att med Sedinarna nu så kommer hem och styr upp det här. För det gnistras lite mot spelsystem och så, minns jag. Men de kom ju hem och styr upp. Tre Kronor började spela lite annorlunda, och sen var de ju totalt dominanta. Enrot var grymt bra i målet också. Men det Sedin-minnet minns jag. Och sen är det alla de här målen de gör när de skjuter skottpassningar som så många praktiserar idag. Tre rad som Håkan och jag har visat i NHL-studion. De gjorde ju saker som och var föregångare på många sätt. Och sen är de ju så supertrevliga. Vi träffade ju dem bara för något år sedan, du och jag, Niklas, i våran studio där i grönrummet, när han var nere och hälsade på där i augusti. Och man slås ju av hur extremt sympatiska människor de är. Men när det väl är dags att tävla, då är ju tävlingsinstinkten ännu värre än till och med det är ju Håkan, ska jag säga.
Ja, men det måste ju finnas där. Det är extremt för dem, även fast de är så där trevliga killar såklart, så är det ju någonting annat ute också. Men man har inte riktigt sett det på isen där, att det har liksom brakat sönder och samman för dem någon gång, Håkan. Eller upplevde du det?
Nej, det är faktiskt det är någonting som liksom också etsas fast i minnet lite, just den här attityden de har, att alltså de tävlar alltså på, så vi kallar dem, de nästan såna här gamla hedliga Baron de Coubertin-villkor, va? Att bästa laget ska vinna, man får acceptera att man förlorar ibland, om man ska inte gå över reglerna eller fuska eller sånt där. Genuint ärliga människor verkar det vara bägge två, va? Så att ärliga och rättframma, men schyssta också. Sen måste jag faktiskt tillägga lite just det här att alltså bröderna vart ju faktiskt inte folkkära egentligen från första gången när de kom in då 2013 med VM-guldet där. Och det var ju egentligen första gången också de fick spela första fiol, för de fick ju alltid liksom vara andra, tredje, fjärde, femma när de kom hem, för att de hade inte riktigt den statusen, eller kanske var det andra som var lite bättre av dem. Så man såg aldrig Sedinarna som egentligen räddningsfolket som kommer och lyfter Tre Kronor förrän 2013. Och det var då egentligen den stora storhetstiden kom, för de hade ju varit enormt skickliga i tiden innan också. Men det var då jag tycker att det breakade riktigt för dem i svenska folket.
Men varför är det så egentligen, Håkan? Ja. Varför var det så, tror du? De var ändå med 2006 och vann OS-guld också. Det är ju lång tid mellan 2006-2013.
Ja, men då var de tredje kedjan, vet du. Då var det folk före dem, va? med Zeta och grabbarna. Alla de här stora svenska namnen höll fortfarande på gång då. Och lirade lite på slutet av sina karriärer. Så att de fick liksom inte den här platsen, utan det var andra som hade tronpositionen tidigare än vad de gjorde. Och spelade alla de viktiga minuterna, spelade alla de viktiga situationerna.
Ja, för det var ju en sån karriär också som man visste ju stort sett att det skulle gå bra när man såg det som hände i Övik och i Modo där uppe. När de nästan, ska det lite taskigt att säga, vann SM-guld på egen hand för 1999. Oj, vad bra de var då, Erik. Jag vet att du såg den här SM-finalen på nära håll också då, när de tampades med Brynäs stjärnorna som vann till slut. Men det var ju nästan Sedinarnas guld den här gången. Lite som Foppa 94 egentligen, eller hur?
Ja, de var totalt dominanta, och det var ju Johan Honken Holmqvist vann ju till slut målvaktsmatchen mot Petter Rönnqvist, och sen var det den här Bissett-kedjan då som var väldigt vassa för Brynäs, men bröderna kom upp. Det var fint, de tackade Pelle Bäckman också, tränaren som tog in dem som unga och trodde på dem tidigt, alltså som tonåringar. Det gillar jag. Sen så minns jag också att de hade det lite tufft i början där i Vancouver. Kommer ni ihåg det? Att
ja,
de fick det ju inte att lyfta. Brian Burke trollade ju där på draften, så han fick ju drafta både Henrik och Daniel då genom att han bytte till sig en lång kedja. Så till slut så fick de bröderna då Vancouver, som är deras största spelare genom alla tider. Och välförtjänt får den här veckan nu när de hyllas. Men det jag skulle säga var att det blev ju lockouten 04-05, och då kom de ju hem till Modo och lirade och på något sätt hittade självförtroendet igen. För sen när de kom tillbaka efter det, då lyfte ju deras spel även i världens bästa liga, och de vann ju till och med poängligan varsin gång. Och det är bara Peter Forsberg som har gjort det över i svensk i NHL. Vann Hart också som bäst i grundserien, och så nära att de fick vinna då Stanley Cup 2011, där till slut då Tim Thomas och Boston drog det längsta strået i match 7. Men fenomenala karriärer, och som man brukar säga där, ännu bättre människor. De har gjort så mycket för hela det där Vancouver, alltså utanför isen. De har massa pengar till välgörenhet, till sjukhus, och de vill ju aldrig att sånt ska komma ut, men på något sätt så kommer det ändå ut till slut. Så att otroliga ambassadörer för svensk hockey.
Trodde du på Sedinarna i NHL också, Håkan? När du hör här Erik säga också, så hade de det ju tufft inledningsvis.
Vad känner du? De hade det jättetufft. Hade väl tur egentligen, som hade just några övikare att luta sig på där i början också, men det var på något vänster, så har ju, jag tror att det har blivit liksom en liten vad ska man kalla det, en närmande. Alltså deras egentligen ödmjuka, anspråkslösa spelstil, den liksom, de checkades upp lite i början, för att de var nog inte riktigt förberedda på hur tufft det var och hur rått det var. Vi ska komma ihåg att det här är alltså det här är nästan, när de började så var det en annan epok, det var en annan typ av ishockey. Ah. Och hur utmanande det var att spela på det sättet de var. Någonting man slås när man träffar bröderna Sedin, det är att de är rätt storväxta. Det tänker man inte på när man ser dem sitta och prata med varandra, ser de rätt tunna och spinka ut. Men när man träffar dem, framförallt när man ser dem på isen, så är de rätt stora. Vilket innebär att de fick ju slåss emot tämligen välväxta killar också, som inte egentligen höll igen någonting. Så de fick oerhört mycket stryk. Men i och med att de hade den spelnaturen av att inte ge tillbaks eller på något vänster bli förbaskad, utan egentligen vända andra kinden till, så tog det ett bra tag innan de faktiskt dels fick komma upp i tempot och få den speltiden som de klarar det. Men framförallt att jag tror att de anpassade sig både i huvudet och i kroppen, och sen då regelverket sakta men säkert började tillämpas på rätt sätt.
Men om man bara tittar på träningen som de bedrev, det är klart att de hade ju det här telepatiska mellan varandra också som var en stor fördel där ute på isen, men hur hårt tränade de, Erik?
Extremt hårt, alltså superseriösa föregångare på det sättet vi ser nu. I stort sett alla spelare har PTs, personliga tränare, både för fys och is på sommarhalvåret. Men de börjar ju tidigt att jobba med sina färdigheter, skills som man säger, med Mats Emanuelsson. En berömd skillstränare här i Sverige, och de hade ju ett nära samarbete där de liksom gjorde analys av vad behöver man vi förbättra i spelet, och så jobbar de på det. Mm. Så att den seriositeten, Håkan säger deras vikt, jag var in på Elite Prospects och sa deras matchvikten har spelat 1,86 långa, 86 kilo tunga. Men det har ju gått ner nu, för nu har de ju börjat satsa på maraton. Nu springer de som gaseller över jordklotet och har gått ner lite muskler. För kroppen ser ju annorlunda ut när man ska springa maraton än när man ska spela i NHL. Så att nu gör de den anpassningen också. Och har den här på något sätt, jag vet inte, jag känner lite Gunde Svan. Minns ni den här grötreklamen när man växte upp? Man skulle käka gröt och Gunde var i rutan och han dominerade i spåren. På något sätt sådana här rekorddeliga, genomärliga människor som vågar gå sin egen väg.
Men om man tittar på det också, hur tror du, det är en hypotetisk fråga Håkan, men hur tror du de hade lyckats om de inte hade hamnat i samma lag?
Ja, det tror jag inte hade varit en bra lösning. Du köper ett paket, du köper bröderna Sedin, det är ingen snack om det. De har ju alltid egentligen parterat ihop. Och jag är ju så, på något sätt så förvånad också, för när du ser intervjusituationer det idag. Så, alltså de fyller i varandra direkt. Va? Ja. Det är nästan så att det är ett inläst manus många gånger när hur det flyter samtalet här. Och de är överens om mycket och de har lite små utmaningar och grabbningar. Men alltså ingenting egentligen som blossar upp eller som hettar till eller någonting. Det är bara liksom, det löper som en vanlig medelsvensson här. Va? Det finns inga problem, man bara kör hela vägen rakt och fram. Ingen stilla, inga problem. Nej. Så att jag tror inte ett ögonblick på att de hade varit uttaget intresserade av att spela i olika lag eller framförallt kunna gjort det.
Som spelare då, om du bara bedömer Henrik och Daniel, alltså inte jättelika egentligen som spelare, eller är jag fel ute, Håkan?
Ja, alltså inte så himla stor skillnad är det inte, men jag tror att det naturligt har det blivit att du har en storbror och en lillebror, fast det är väldigt få minuter emellan dem. Och då blir det på de vänster så att det blir en spjutspets och en tänkare, och där har de liksom sakta men säkert anpassat sig, tror jag också, efter vad de har för kynne, för allting kan inte vara exakt likadant i det. Och det kan man ju faktiskt också säga i saken, att de har ju faktiskt spelat väldigt, väldigt mycket tvåsman i kedjan. För att lista upp det antalet högerforwards de har haft med sig i sina formationer, så blir det nästan det bara ett 3-4 lag det, va? För att man har ju provat så många olika varianter. Det har varit förhoppningar, den här kommer passa in perfekt, för man ser att han är målgörare, han har det lilla trycket i sig, han går in i närkampen på ett annat sätt och rensar lite plats för Sedinarna. Men sen har det ändå inte riktigt funkat, för den stackaren har blivit svältfödd, för de är fruktansvärt skickliga på att hitta varandra i alla situationer. Så att jag tror att det heter det. Mm. Menar jag på att de jag tror inte de hade varit minsta intresserade och överhuvudtaget fortsatt sin karriär om de hamnade i olika lag.
Ja, för man ser ju lite Henrik som framspelare, och Daniel ser jag som en lite mer killer, alltså avslutare. Hur tänker du kring de egenskaperna, Erik?
Ja, det gör jag absolut. Precis som ni beskriver bägge två. Jag sitter faktiskt och njuter varje dag av Jonathan Lindqvist, vår eminente reporter där borta, som ju har bröderna som sina idoler sedan han var ung och förebilder, och det har han ju pratat öppet om i olika sammanhang, och att se honom följa och beskriva de här både som människor och som som hur de var som spelartyper som vi pratar om nu, den skillnaden mellan dem där, också så många likheter de hade. Så det är ett tips att gå in och följa, och han kommer fortsätta göra. Det var en intervju senast i NHL-studion vi gjorde när Detroit vann mot Boston, och det kommer ju att komma mer Sedin-inslag på våra kanaler. Men följ Linkvistik där om ni vill ha ännu mer inside runt de här fantastiska bröderna.
Ja, häftigt för Jonathan att få bevaka då sina förebilder när tröjorna ska upp där i taket också. Det är rätt roligt tycker jag. Varje intervju man ser med dem så dyker de ju upp i likadana kläder nästan. Det är piqué-skjorta. Liksom, du har båda piqué-skjorta. Jag tror inte att de ringer till varandra heller och kollar upp, utan det är bara en sån grej, precis som du var inne på där, Håkan, också. Att det har blivit så. Och nästan identiskt med matchen.
Ja, men du hör ju det hela tiden, hur de egentligen umgås hela tiden. Alltså det är inte så att man ringer till en tredje person och bjuder honom på fest, utan då är det mer eller mindre så att det är två stycken som först tar beslut om vem ska vi invitera på middag den här veckan eller liknande, va? Så att jag tror inte det är någon som beslutar åt den andra här, utan här är det hela tiden en konversation, alltså telepatiskt eller på vanlig hedlig pratnivå. Ja.
Nu tänker jag på en sak. Ja. De upplever ju någonting som vi andra som inte har enäggsvilliga någonsin riktigt kan förstå. Alltså, ja. Hur är det att ha en person som i stort sett är exakt likadan som du?
Tänk om det funnits en Erik Granqvist.
Skrämmande.
Ja,
på det var oerhört skrämmande.
Ja, och väldigt spännande.
Ja. Ja, jag tänker, jag bara ser mig framför mig två Erik Granqvist i studion. Man ställer gärna frågan till Erik och sen till Eriks bror då, som är exakt likadan. Sitter och äter kvarg och blåbär när vi ska in i sändning. Ja, det har varit häftigt.
Vi får tacka stjärnan att det inte är så. Nej,
det räcker med en. Han är vass. Men du, vem var den vassaste tredje länken i formationen med bröderna? Jag tänker ju på Louis bara, men det var väl VM, var inte det 2013 som de tre strålade samman? Sen fick vi ju se det i Vancouver också. Är det någon annan du tänker på, Håkan?
Alltså den första jag kommer att tänka på, det är ju juniortiden, Mattias Wein.
Ja, exakt.
Han var ju nästan den som var skapt för dem kanske, men som hade störst förståelse för dem, eller som passade bäst på dem. Men det är ju som sagt återigen, det är ju på juniornivå, så att det har ju liksom inte samma uppmoder. Så det har ju inte liksom samma tyngd egentligen, va? Men sen är det, alltså det är en radda spelare som har funkat ett tag. Men sen har de inte liksom följt med utvecklingen eller något liknande på killarnas villkor. Så att, jag har svårt att se någon annan egentligen som jag skulle kunna plocka ut rakt upp och ner.
Jag minns,
det hade varit kul att se Weinhandel som vuxen också. Sorry.
Förlåt Håkan, men jag tänker på Alex Burrows som spelar mycket med dem i... Och var ju extremt framgångsrika. Och sen Anson Carter, kommer ni ihåg honom?
Yep.
Det var också en kille som hade mycket framgångar med bröderna. Marcus Näslund spelade ju där då och då, men det var inte det här riktiga, den här power-trion som blev med framförallt Burrows. Och sen Micke Samuelsson, han hade ju också en roll tillsammans med dem ett tag där.
Men han var där korta en, två säsonger max.
Exakt.
Och det är ingen liksom som har funnit sig till sted som liksom har varit den naturliga tredje länken, utan det har alltid varit någon som hamnat lite utanför, känns lite utanför, inte kunna kanske leva upp till alla de här, inte kraven, men alla spelsekvenser som de här killarna tänkte med lite före alla andra. Så att det var nog många som kände sig liksom lite halvt inne och halvt utanför det där gänget med bröderna.
Ja. Det borde blivit trillingar, det hade löst många problem, hörde.
Ja.
Eller...
Kommer ni ihåg Michael Ryder, den här skickliga spelaren?
Ja.
Jag hörde på en intressant podcast där borta från Vancouver när jag satt och cyklade i morse. Och Vancouver kollade underliggande statistik, det här är ju många år sedan. Vem skulle passa perfekt in tillsammans med bröderna? Och då kom de fram till Michael Ryder. Så då gjorde de allt för att försöka trada till sig honom. Men lyckades inte, utan han hamnade i Boston. Och sen möttes de i final 2011 och Michael Ryder var i Boston. Så hade de lyckats med den traden, då hade vi kanske också kunnat prata om en Stanley Cup-titel för
Henrik och Daniel. Det är ju den som saknas i det här prisskåpet. Jag minns fortfarande Johan Kücükaslan när han intervjuade Henrik Sedin i Toronto under World Cup. De var ju nyckelspelare där då, bröderna. Och han sa det går inte en dag utan att jag tänker på det som hände där 2011. De hade ju slagläget att välta Boston och vinna den där titeln. Och det kommer väl vara någonting som han fortsätter tänka på, gissar jag. För jag upplever så efter min karriär, Håkan. Nu ska jag inte sätta den i paritet till Sedinarna. Men ändå just att man fastnar vid de där förlusterna. Man glömmer bort det man hade flytet att vinna. Så tänker man bara på det här. Fasen, förlorade vi den VM-finalen för? Och det kan ju bli så för Sedinarna också. Även fast de har vunnit OS-guld, VM-guld, så är det ju Stanley Cup de ville ha, såklart.
Ja, men om du tittar på prisskåpet där så finns det ju liksom fler hyllor med pokaler i än en hylla utan pokaler. Och det innebär att har man vunnit så mycket så på något vänster så blir det lättare att komma ihåg det man faktiskt inte har vunnit. För att det sticker lite som en nål i skinnet. Alla andra grejer så att säga, det har du klarat av. Då har du lagt på hyllan och sen ligger det där, för då är du färdig med det. Sen går du på nästa. Men den som inte du lyckades plocka hem, den ligger ju och retar som en sten i skon fortfarande.
Ja, det blir ju så.
En långsökt koppling då, inga andra jämförelser, men jag var i Luleå, 93 ledde vi med 2-0 i matcher mot Brynäs. Och trodde liksom att det skulle lösa sig. Alltså tappade lite ödmjukheten. Det gick till 5 matcher. Det var nära även i 5:e. Till slut vann Brynäs då. Det som de gjorde 2011 när de ledde med 3-2 i matcher. Då målvakten Luongo då i Vancouver började kritisera lite hur Tim Thomas spelar. Målvakten. Alltså tappar lite ödmjukhet. Och pang, Tim Thomas blir ju tokig och spikar ju en totalt. Han vinner väl Conn Smythe också för MVP i slutspelet, vill jag minnas. Men just den här grejen att på något sätt så innan man har vunnit fullt ut så förstår man inte vilken typ av ödmjukhet som också krävs. Nu pratar jag ju liksom mikrogrej. Jag minns att det var jättestor skillnad i Luleå 96 när vi vann. Lärde oss av det debaclet när Brynäs vände där från 0-2 till 3-2. Att nu måste vi vara ödmjuka. Inte ens prata om fest eller någonting innan det är klart. Och det var samma där i Vancouver. Att det blev snack om fest och var ska festen vara och sådana saker. Och det är väldigt lätt hänt. Nu fick de aldrig någon fler chans att spela en Stanley Cup-final. Men det här kommer jag aldrig glömma när Luongo började vid 3-2 i matcher de leder. Börja prata om Tim Thomas spelstil. Det är en sån här gammal hockeyregel att ge inte motståndaren den typen av tändvätska. Men det var en bisats i det här. Vilka otroliga människor och spelare.
Ja, och de ska hyllas ordentligt. Och ni som lyssnar på den här podcasten onsdag eftermiddag eller kväll eller natt, så kommer vi visa precis allting från Vancouver. 03:00, alltså natten mellan onsdag och torsdag. Jag säger torsdag som ni förstår, så jag inte säger torsdag småländska. Natten mellan onsdag och torsdag 03:00 via Satt Hockey och via Play. Så är vi med direkt då. Det är en lång ceremoni innan. Det är uppvärmning och match och allting. Men ni får precis allting från Sundin i hyllningen på via Satt Hockey och via Play 03:00. Det är värt att stiga upp och hålla koll på det. Eller kolla på det i efterhand på via Play. För det här är inte så vanligt, Håkan. Man kan ju tro att det hänger svenska tröjor lite överallt i NHL-arenorna. Men så är det ju inte. När man söker på det så är det inte speciellt många.
Nej, det är det inte faktiskt då. Och vi har ju många stora namn som vi då säger här hemma då. Kanske hylla lite extra, lite närmare hjärtat med tanke på att de är rent nationalistiskt sett våra stora hjältar. Men det är som sagt, när du sätter dem i det stora perspektivet gentemot dem, ska vi kalla dem storstjärnor respektive klubbikoner som finns borta i NHL, va? Så är det inte så himla lätt att kvalificera sig. Plus att kriterierna brukar ofta vara rätt så klara och tydliga. Det tror jag inte riktigt alla har satt sig in i. Det kräver att man har spelat ett visst antal säsonger, att man har uppnått en viss prisskörd eller någon typ status i egna klubben som ingen annan har gjort för att överhuvudtaget komma i tal om att hamna upp i taket.
Nej, för du kan ju dra de som har fått tröjorna upp i taket. Det är ju, ja, du har ju Marcus Näslund då i Vancouver eftersom vi varit inne på Sedinerna också. Foppa i Colorado, det var 2011. Mats Sundin, Toronto 2012. Lidas, såklart, 2014 i Detroit. Också Alfredsson 2016, Ottawa. Sen så har du ju Thomas Sten också. Det var tidigt i Winnipeg som har fått tröjan upp där också. Och så Börje Salming i Toronto. Det är de alltså, då får jag det till 7 stycken. Kenny Jönsson har ju också, men det är numret ej pensionerad. Det finns ju lite olika kriterier för det där. Ja. Så Kenny ska väl inte riktigt in på den listan, även fast han ska hyllas. Kung Kenny där nere där du bor, Erik. Vem är din personliga favorit, Erik? Och de här som har fått tröjorna hissar?
En tanke också till Bob Nyström, svenskättligen. Han har ju också tröjan i taket. Ja. Islanders hjälte. Men han, jag förstår att du inte tar med honom för att han är liksom inte helt svensk på det sättet.
Nej, men vi tar med honom. Men det är inte så många som sagt. Vad har du för favorit?
Favorit? Jag vill nästan dra en trestegsraket där. För Börje Salming var ju en idol. Jag kommer ihåg att spela Börje Salming Cup nu. Vi var 8-9 år med Boden, gjorde flera år i rad. Då fick man träffa Börje efter prisutdelningen när man tog emot guldet där. Och det var ju helt magiskt att träffa Börje. Han var så snäll också. Fast han såg så farlig ut. Så, och han var ju en föregångare. Så det är sättet som trea. Och sen tvåa, Foppa. Alltså vilken karriär, vilken spelare och vilken mäktig hyllning han fick där hemma i Colorado. Och när han sa att det bästa, har vunnit två OS, två VM-guld, vunnit två Stanley Cup. Men det bästa nästan var att få vinna matcherna mot Detroit. Då kokade ju arenan där. Ja. Och sen gick han lite fel efteråt också. Han hade inte riktigt koll på körschemat. Vilket ju är charmigt när man känner Foppa lite grann. Och du känner honom ju bra efter Mästarnas mästare också, Niklas. Lite disträ så där utanför kan man väl säga. Och det är inget fel i det. Men nummer ett för mig, både som spelare på alla sätt. Och den hyllningen han fick i Joe Louis Arena efter 7 Norris, 4 Stanley Cup, Niklas Lidström med Annika och 3 sönerna och alla de här legendarerna på plats satt där, Holmström, vapendragan, den hyllningen. Alltså, jag satt faktiskt och tittade på de här igår kväll för att komma i stämning och satt ju och rös, alltså både för Börje och ja, men allas de här du räknade upp, så ryser man ju när man ser det. Men du ville vi skulle ta ut en favorit var och till slut landade jag på nummer 5.
För dig då, Håkan? Vilket nummer blir det då?
Ja, jag är ju mer forwardstypen, va? Och det är klart, Sudden ligger närmare mig i hjärtat av den anledningen att han är djurgårdare och allting sånt där. Och sen är det, något speciellt med att hamna någonstans uppe i Kanada ändå. För att hockeyn i Kanada, hockeyn i USA, det är en viss skillnad på kriterierna så att säga, för att nå upp där. Men alla de här Original Six, måste man väl säga, det är också lite extra. Så att i det hela Sudden tycker jag det är, när du kommer in i Toronto så ser du numret där uppe i ryggen. Det är på något sätt det är tungt, alltså det är väldigt tungt, för att det är de här två lagen, Montreal och Toronto, som på något vänster har, de har bildat skolan för hur ishockey ska spelas i back in the days och sen vidare framåt. Så att jag tycker att den lilla Mats får man ta plocka upp där vid något tillfälle.
Den lilla Mats som du lärde upp en gång där på Hovet.
Det ska vi inte påstå.
Du sa till honom några saker, kommer du ihåg det? Du har berättat. Ja, du var på
honom. Det var mer utanför is.
Nej, det var så. Men du, vi stannar kvar vid känslomässiga, Håkan. Och applicera till när du fick tröjan hissad på Hovet. Djurgårdströjan nummer 22. Och sjunger fortfarande rams om dig i klacken där på Hovet. Tycker jag är häftigt. Hur var det? Mm.
Alltså det är fascinerande. Det är väldigt svårt egentligen att beskriva, för att du hamnar i en sån här situation som du egentligen aldrig förväntar dig. Och när du väl står där så undrar du egentligen vad som ska ske också, för att du har ingenting att referera till. Vilket gör att allting blir så, alltså du suger upp allting som en tvättsvamp som du, så att på dott vänster så hamnar du i något sånt här bakom att du vet egentligen inte vad som hände, för det är så mycket intryck så att till slut så står du bara där och sen så är du tom. Det är precis som när du har vunnit någonting eller sånt där, när du har gjort en hel säsong och så vinner du sista matchen och man tror att man ska bara liksom explodera. Nej, då är du tvärtom, då är du tom. Det är bara liksom slut på allting. Bensinen är slut, tankarna är slut, maten är slut, drickan, allting är slut bara i kroppen på dig. Och du hamnar någon sån där, det bara står ekar i huvudet på det. Och det är så var det där också, va? Du har så mycket att fundera på vägen ut, bara de här stegen ut på isen och få ta emot lite hyllningar och sånt där, va? Den vägen hinner man tänka rätt mycket på. Men till slut så kommer jag ihåg att du står där inne och sen så är det bara liksom, ja, det är tomt.
Hade du skrivit ett tal då, Håkan, eller improviserade?
Nej, jag höll inget tal.
Du gjorde inte det?
Det var en liten mindre, det var inte allt så svulstig ceremoni som, inte som det kommer att bli nu till exempel i Vancouver. Där kommer det säkert ta en halvtimme, tre kvart alltså. Ja. Och det kommer att ha en massa, så det var ju som samma som när Lidas fick sin, va? Det var ju hur mycket folk på isen, gamla lagkamrater och allting, va? Så att det var inte alls den digniteten på arrangemanget på Hovet.
Nej, men det är häftigt och att man hyllar en gammal hjälte. Jag gillar det så mycket. Men vi går ner till nuet lite också och tittar till ligan, hur den är. Och ställer oss frågan, hur bra är Tampa just nu, Erik?
Rekordbra, höll jag på att säga.
Bättre än i fjol.
Men Tampa sen 1 december, helt fenomenala. Man har styrt upp försvarsspelet. Kucherov som blev bänkad i en match där. John Cooper valde att bänka Kucherov sista perioden. Visade att den där attityden funkar inte efter det. Sen 1 december, Kucherov alltså, han är bäst av alla utespelare också. 41 poäng har han gjort sen 1 december. Det är flest av alla. Tampa, de är det hetaste laget just nu.
Är du överraskad, Håkan?
Nej, egentligen inte. Det är väl, egentligen ska man väl säga att, och tvärtom, man är förvånad över att det inte hände tidigare. För att allting från förra året och den erfarenheterna de gjorde med att åka ut och i slutspelet väldigt, väldigt överraskande. Sen har de ju behållit laget. De har de stora spelarna kvar. Det är väl bara det att de egentligen har inte kommit i form. Eller så har just lärdomen av det varit att det är bättre att vara i form sista matchen än första matchen. Så att kanske har de nu så att säga svängt på upplägget lite för att ha de här krafterna kvar. Och på det sättet de har spelat nu sista 10 matcherna mot bra motstånd också hela tiden och prestera på det sättet. Det tycker jag tyder på att det är någonting i upplägget där. För det är så många av de här spelarna som dominerar förra året. Ända från Vasilevski till Hedman till Kucherov och Stamkos som jag har varit lite inne ut också. Det är så mycket som tyder på att det är någonting inom laget som ändrat. För annars skulle man inte ha utvecklingen på egentligen samtliga spelare. Braden Point också till exempel, som inte har varit riktigt den han var innan i fjol på den här tiden. Så att det känns som att de faktiskt har anpassat sig lite utifrån resultaten som varit förra året och lagt upp det på ett annat sätt så att man ska vara bättre på den senare delen av säsongen.
Hur mycket tror du, Håkan, att det här är Coopers, när vi ändå var inne på honom, hans sista möjlighet nu i Tampa att äntligen få vinna?
Ja.
Han är inne på 8:e säsongen.
Ja, och sen måste du ju också titta på laget som sådant. Alltså det, förr eller senare så kommer de vara tvungna till att börja sälja av spelare. För att ju mer framgångsrika alla är, ju bättre betalt ska alla ha. Och då hjälper det inte att du har några killarna på bra kontrakt, Stamkos och Kucherov och de här såklart. För alla de unga nya kommer att jämföra sig med dem. Eller rättare sagt, deras agenter kommer jämföra dem med deras löner, storstjärnans löner. Och så ska de ha samma sak. Och då bryter man upp det här fungerande kollektivet. Så att, av den anledningen så tror jag att det är större chans att det är sista säsongen. Jag tror inte han, Cooper i sig, ligger så dåligt till. För jag tror att han är en väldigt skicklig coach. Jag tror att han är en väldigt skicklig arbetsledare och chef i båset och i hela organisationen. Så jag tror att han kan nog överleva. Men det är frågan också att säga om laget och kollektivet som sådant med alla de spelarna på rätt platser, om de fortsätter att se ut så här nästa år.
Vad tror du i den frågan, Erik?
Ja, jag tror att det är sista chansen. Alltså, de måste gå långt i slutspelet, annars kommer de göra förändringar. Den förre advokaten kommer inte att vara kvar då i båset. Men jag håller med Håkan, han behöver ju inte bekymra sig för sin framtid. Han är ju otroligt vältalig och kan föra sig i alla sammanhang. Så han kommer få nya NHL-jobb. Jag vill också säga att det börjar ju ofta bakifrån. Vasilevski har ju varit megatroniskt bra alltså. Sen han fixade till sin... Kom du ihåg hängslarna där mellan båsen, Niklas? Han hade problem med under Global Series när man vann bägge matcherna mot Buffalo. Vasilevski fick ta hjälp av bägge matriserna för att fixa hängslarna. Och till och med du var på väg att hjälpa till det ett tag. Men han har varit alltså, han har poäng i 18 raka starter. Och i samma stund som John Cooper och Hedman och hela gänget började fokusera på att göra rätt i försvarsspelet, då fick han bättre hjälp såklart. Och då började han spela till sina styrkor. Så att just nu är han en stark kandidat till att vinna Bessina återigen som NHLs bästa målvakt, som han gjorde i fjol. Jag vill säga också att du bad mig att ta ut ett lag som inte är så hett. Och det är ju enkelt att säga till exempel Detroit. Och så, ja, de skrällde till, Bernier var fenomenal och de vann där mot Boston som underskattade. De hade spelat match kvällen innan. Men jag vill ta ut Nashville där. För Nashville har ett mycket bättre lag. Jag och Rickard Wallin var väldigt kritiska till att man tog in John Hines istället. Han som fick sparken av New Jersey Devils när Nashville sparkade Peter Laviolette. Men det har inte blivit någon... Det har blivit en liten förbättring. Jag tror man har vunnit 7 och förlorat 6. Men fortfarande är det något som inte stämmer där. Och han ger till exempel Filip Forsberg 11-12 minuter i spelstil. Han borde ju ha gjort tvärtom. Han borde ha börjat lasta på en 20-21 minuter. Alltså verkligen de här som kan göra skillnad offensivt ger dem extremt mycket speltid istället. Så det där är ett lag som absolut inte är hett och riskerar ju till och med att missa slutspelet.
Varför har det blivit så, Håkan?
Man har länge pratat om att det är centerbrist. Man har ju då på något vänster hoppats att Ryan Johansson ska utvecklas till den där första center som egentligen man aldrig har haft i Nashville. Det har ju varit deras akilleshäl under alla år. Jag träffade faktiskt Vaclav Nedomanski, gamla stora tjeckiska hockeyspelare, för 5-6 år sedan faktiskt var det. Vi hade en tillställning, var vi på tillställning ihop. Han jobbade delvis som lite scout och konsult för Nashville ett tag. Och då sa han att det hade varit en av deras huvudproblem hela tiden, att de hade inte hittat en bra center som kunde leda den klubben. Nu trodde de det när de träffade, eller när de då trade för Ryan Johansson, att de hade fått tag i det. Men det är som vi säger, när vi tittar på många andra skickliga lag, så är det så otroligt viktigt med en första, andra och tredje center i dagens läge. Förr pratar man om första och andra, men nu är det faktiskt första, andra och tredje center. Och där håller inte Ryan Johansson måttet på något sätt. Alltså Nick Bonino, som alltid varit känd som en tredje kedja i Pittsburgh, var han där. Här är han väl egentligen tänkt som det också, men han är ju faktiskt nästan bäst i det fallet när det handlar om att hålla ihop försvaret, bidra lite i offensiven och vara den här mellanlänken i mittbanebalansen, eller vad man ska kalla det. Så att jag skulle vilja hävda så att man har helt okej på målvaktssidan. Man har helt okej backar, nästan lite väl bra backar. Man har jäkligt bra forwards, men på centersidan så är man i jämförelse med de andra lagen som man tävlar mot mycket sämre. Och där framförallt tycker inte jag Ryan Johansson håller måttet.
Nej, och sen är det Kyle Turris för att bekräfta det du säger. De tradar till sig honom, och det har ju inte alls blivit det man hoppades på tal om centrar. Så att de, där har de problem. Och sen då måste vi också säga, Rinne var jättebra i första månaden på säsongen, men både han och Saros har ju varit under medel i sitt målvaktsspel. Och för att återknyta till Vasiljevski, när Vasiljevski inte hittade spelet i höstas, då hade Tampa stora problem. Mm. Det där går ju lite hand i hand också. Det var som Notan pratade om också, som gammal storback över 1000 matcher i NHL. När du litar på målvakten, då vågar du vara lite mer aggressiv och spela som du ska som utespelare. Men blir det den här att du börjar tvivla på din målvakt, då ska du in och täcka skott i fel lägen och tappa din position, och så blir det mål på andra sätt. Så de, på något sätt måste de hitta tillbaka till tilliten till varandra. Och framförallt, släpp Filip Forsberg fri.
Vadå, vad menar du?
Va?
Vad menar du då? Att inte han är fri?
Nej, han är inte fri. Vad fan är det för jävla coaching? Ursäkta att jag svär.
Ja, men utveckla.
Jag blir förbannad. Jag blir förbannad. Du som har varit med, jag vet inte om det var du eller Rika som gjorde den här studion, men jag var väldigt kritisk att man tar in John Hines. Han hade inget bra record i New Jersey Devils. Verkar inte kunna hantera offensiva stjärnor på något sätt. Fick inte, slängde ner Bratt i fjärde kedja. Alltså han gjorde konstiga grejer. Och Devils i kräftsgång. Till slut var de tvungna att sparka honom. Jaha, då är alltså Nashvilles SGM. Det är en gammal spelarpolare, roommate med John Hines. Så han måste rekommendera honom hårt. Ja, då tar de in John Hines. Väldigt förvånande för mig och Wallin i den studion vi pratade om det. Tänkte att det här ska bli intressant att följa hur det går och hur han kommer coacha. Ja, mycket riktigt. Filip Forsberg spelar knappt ens i powerplay. Han spelar nu 11-12 minuter senaste matchen mot Vancouver när de förlorar med 6-2. Jakob Markström var helt briljant, får jag säga, i målet. Elias Pettersson likaså var bra. Men det är fel väg att gå. Du förstår, du kommer dit som ny tränare med dåligt rekord, och sen börjar du, de spelare som har chansen att ge dig ett lyft, de ger du inte den chansen. Det är ju som att stänga in världens vackraste fågel i en bur och sätta ner den i källaren. Du måste ju bygga en jättevacker, gigantisk bur så att den kan flyga fritt och så, ja, till sina styrkor. Både för laget och för fansen och för, ja, men för alla som gillar hockey. Så nu kände jag att jag pignade till här, och det är bra inför
det.
Jag ska stå i mål idag.
Ja,
jag har linser på mig och nu hör jag knappt dig för att det laggar lite där. Men bra, jag tände till.
Ja, men det är bra.
Frågor på det.
Ja, bra, då kan vi fortsätta jakten på Hines den här gången då i Nashville istället. Du har ju de här du brukar jaga runt lite. Men det är som sagt, Filip förväntar man sig mycket av, och det är väl lite upp till honom också. Är det inte det, Håkan?
Jo, jag tänkte säga det. Alltså du får oftast den speltiden du förtjänar. Så heter det ju, va? Men det är ju klart att det känns ju som att det bygget där borta inte riktigt är i fas med varandra. Det är ju inte så att Heinz utstrålar pondus, karisma eller sånt där, va? Ser alltid lite tråkig, lite bitter ut och på något vänster så... Det här är Music City USA. Det här är alltså de stora countryartisternas scen. Det här är någonting som de konkurrerar med. Alltså Country Music Hall ligger precis på sidan av Bridgestone Arena. Här måste du ut och ta plats och lysa och vara liksom en vad ska man kalla det, nästan lite rock'n'roll-stjärna, även om du är hockeycoach.
Keith Urban i basen.
Ja, nej, men du måste på något vänster synas lite. Exakt. Men vara lite mera färgglad. Va? Heinz ser ju nästan lika tråkig ut som mig alltså. Alla på samma frisyr alltså.
Ja,
nej, men jag på något vänster så det skulle behövas alltså, Tortorella i Nashville. Det hade varit grejer det.
Ja, du tänker så.
Ja, jag instämmer totalt. Bra Håkan att du färglade den färglöse. För det är precis det jag känner också. Om du är så okarismatisk, utstrålar så lite energi och inspiration, då måste du vara ett taktiskt geni. Då måste du ha andra kvaliteter som du kan lyfta ett lag med. Och du måste omge dig med en stab där några har karisma. Och det var därför jag skämtade lite att Keith Urban skulle göra ett bättre jobb, för att han har karisma. Rockstjärnan som bland annat har sjungit countrystjärnan som har bland annat sjungit nationalsången där. Men det var därför jag känner ju inte John Heinz, och det är absolut inte. Men nu pratar jag vad man ser, vad man hör när man pratar med spelare som har haft honom, och kan konstatera att Nashville får inget riktigt lyft. Och ja, det är därför jag sätter dem som kallar. Jag skulle kunna ta ut Detroit, LA Kings, även Buffalo som haft problem, missat slutspelet. Men just nu så är det Nashville som fortfarande, tror jag, om de får ordning på grejerna, kanske David Poyle kan trolla in en center eller någonting, så kan de bli en utmanare om de får ihop och får hockeyhjulet att snurra.
Mm, vi ska utmana er också, för det är ju dags för tips här. Men det där var Hot and Not, Tampa respektive Nashville. Stämmer ju rätt bra in på det geografiska där också med Tampa. Och de är heta nu och öser på där på den östra sidan. Får vi se vad Nashville kan spela upp i fortsättningen här. Nu är det dags för tips här. Vi glider vidare i podcast nummer 267 och ökar tempot lite, för det var högt när Tre Kronor var i Globen i dagarna fyra. Det var ju match på torsdagskvällen mot Tjeckien, och sen var det Ryssland på lördag och Finland på söndag. Och idel vinster för Garpenlövs gäng som tog andra raka seger nu i Eurohockey Tour. Det blev ju seger även i Channel One Cup, och så då vinst här i Bayer Hockey Games. Hur bra var Sverige, Håkan? Du var ju på plats, vi träffades ju där i Globen.
Ja. Jag tycker man var förvånansvärt bra. Tycker man fick lite harmoni i laget direkt. Va? Matchen mot Tjeckien var ju faktiskt den som var, skulle jag vilja säga, den mer vägvinnande egentligen. För att lite dubier på hur det här laget såg ut från början, om de skulle orka mot tjeckerna. För det var ju liksom det förra gången, så var ju det liksom utmaningen. Va?
Mm.
Jag tycker fortfarande att vi har lite stora, starka centrar. Men som jag pratat om riktigt här, vi hade centrar som var jäkligt bra. Jag tycker både Händemark, jag tycker mot Linus Johansson, jag tycker Marcus Lillis Johansson som kom in där var för jäkligt bra. För han bröt lite mönstret emot de annars då stora, tunga pjäserna som egentligen kanske var lite 50-50 mot om de skulle klara att hålla det här. Men Marcus Nilsson var den här lilla... Han bröt ut i mängden. Han hade snabba passningar, han satte igång spelet fort. Vilket de andra kanske inte gör, utan de är mer än sådana som transporterar pucken upp och är lite murbräcker. Så att av den anledningen så tycker jag att Tre Kronors spel varit bättre och bättre i turneringen gick faktiskt.
Och det var ju många av de där spelarna som stack ut som faktiskt inte skulle varit med egentligen. Marcus Nilsson kom in på återbud, Fagemo kom in på återbud, Nils Lundqvist in på återbud. Vi pratade om att det skulle bli ett roligare Tre Kronor också, men de levererade ju de här spelarna. Om du stannar kvar lite på Marcus Nilsson där. Vi har ju följt honom i BIK Karlskoga också. Sen var han ju en sväng i Karlstad, sen kom han väl tillbaka till BIK Karlskoga. Det kändes som att han var lite hemmakär, och det var där han kunde spela ut sin hockey. Men är han på väg, tror du, att ta klivet hela vägen till NHL? Vad säger du, Håkan?
Nej, det är lite skeptisk. Jag tror att det här är en kille som passar väldigt mycket bättre nere i Centraleuropa till exempel, om det är så att man är ute efter pengarna. Va? Dessutom så tror jag att han trivs bäst i Karlstad och Värmland och kanske spelar sin bästa ishockey där, för där får han uppskattningen och utrymmet att ibland göra lite misstag. För att Han spelar ju kanske på lite små marginaler, va? Väldigt kort klubba, väldigt skicklig, var tvungen att ha bra fart på skridskorna för att kunna slå de här passningarna i tidigt läge. Men när han har det självförtroendet och det stödet som han har nu, då är han fantastiskt kreativ och då får han utlopp för all den här tekniken och kreativiteten som han har. Så att visst, du får gärna försöka ut och tjäna stålar, och det har du ju prövat innan, men jag skulle inte förvåna om han fastnar i Karlstad rätt lång tid.
Hur ser du på de här spelarna, Erik, nu, som verkligen har gått in och tagit möjligheten att spela till sig ett fint CV också? Vad ser du för framtid, om du lyfter några guldkorn i Garpenlövs trupp som var här i Stockholm?
Ja, för det första, guldkorn är de vi kommer få njuta av på Viaplay många år framöver. De kommer åka över. Vi har Fagemo som gjorde mål i varenda match som LA Kings. Kommer lägga beslag på till nästa år. Jag tror han kommer verkligen ta plats där. Även Nils Lundqvist som har något exceptionellt. Rangers draftad av och kommer att pröva lyckan där. Kanske redan nästa år. Sen såg jag också rykten om Händemark, murbräckan, att Detroit var intresserad av honom. Några andra lag också. Han är ju inte lika ung längre, men han har ju en spelstil. Väldigt kraftfull. Ja. Och
Strömvall var väl också snack i Detroit, var inte det, Erik?
Strömvall snack med Detroit. Jag lyssnade precis på en podcast med Johan Strömvall, hans pappa. Och de, precis som Peter Forsberg gjorde med sin pappa Kent, så pratar de efter nästan varenda match. Det är ganska intressant, de här. Han är ju en stjärna i Europa nu, Malte Strömvall, kan man ju säga. Men Peter Forsberg var ju en superstjärna där borta och ringde och snackade med farsan ändå efter matcherna, en sån tradition. Och det är ju även Malte och Johan. Och Malte har ju en speciell skridskoåkning. Vi minns Per Ledin visade att han går från ytter till inneskär på ett speciellt sätt när han åker. Väldigt bra fart, mycket snabbare än vad pappa var, kan jag säga. Men pappa hade andra kvaliteter. Jag tror att Malte kommer att hamna, kanske prova lyckan där borta. Han var ju Rangers, vill jag minnas, och testade för några år sedan. Men nej, det blev inget annat än en camp där. Och tillbaka till Europa, finska ligan, nu KL. Det kan nog bli att han testar en sväng till där borta i NHL. Vore roligt. Hockeyn förändras. För varje år som går så blir det striktare regeltolkningar mot slashingar på händer och så vidare. Så att det kan bli utrymme för någon sån spelare. Jag är säker på att Lundqvist och Fagemo kommer fira triumfer närmaste åren i alla fall. Och sen målvaktsduon ser väldigt bra ut. Lasse Johansson, riktigt bra återigen. Han var ju grym i Channel One. Magnus Hellberg, utsett till bästa målvakt i turneringen. Det blev ju Marcus Nilsson också, och Tömmernäs. Det var ett helt gäng svenskar där i All-Star Team. Jag tror att målvaktspositionen, både Hellberg och Lasse, har ju stärkt sina aktier inför VM. Men vi har ju bra svenskar med utgående kontrakt, ska vi säga också. Flera av de här NHL-målvakterna som gör det så bra, de svenska. Så det är inte säkert att de ställer upp i Schweiz med Garpenlövs stab. Men det var ett ganska brett svar jag gav.
Ja, verkligen. Du gick igenom allting från Strömvalla in till målvakten. Du har ju redan bokat biljett för Lasse Johansson till Schweiz och VM där i maj. Men det kan vi prata mer om senare. För vi måste komma in lite på folkfesten i Globen också, Håkan. Hur tänkte du kring det du upplevde när det var fullsatt? 13 850 åskådare för att se det här landslaget spela?
Ja, det är bra marknadsföring. Jeppe Björk, gammal Djurgårdsback där, som sitter på kontoret i förbundet och har lite den där publika aktiviteterna för. Men sen har vi gjort det roligt då. Vi var ju uppe, du hade ju fyra kids med sig där, så att de fick ju då prova på med diverse olika utmaningar med hastighetsåkning, skott, alla såna här saker som man ställde till förfogande för barnen för att liksom pröva på verksamhet. Och det är klart, det är sådana aktiviteter som måste till egentligen för att locka barnfamiljer, för att nu är ju smålänning, men du sa ju själv att det är rätt dyrt alltså. Det är inte gratis att gå på ishockey. Och då måste du få någonting mer än en match. Ja. Ja, vad skulle du säga?
Nej, jag sa att det var tur man fick biljetterna gratis där. Det var CSM som sponsrade dem. Men det kostar ju. Dina popcorn i kioskerna, det är därför du alltid skickar iväg oss och köper dem här. De är inte billiga.
Vita guldet.
Vita guldet, ja.
Guldet säger alla leverantörer. Vet du. Ja. Det är popcorn. Nej, men jag tror det är bra, va? Men vänta, innan ni glömde det. Jag måste säga någonting. En spelare som överraskade mig positivt faktiskt, Mattias Bromé. En kille som jag alltid sett som en sån här, ett höstlöv. Han flyger och far lite, vinden blåser egentligen. Och nu faktiskt har han fått lite stringens i spelet. Han visste liksom vad han skulle vara. Han gjorde bra hemjobb. Giftig framåt, kvick, irrationell. Lite samma typ som Strömvall faktiskt, fast lite med andra fattningen. Vilket innebär att Bromé är en sån där kille som någon gärna kan chansa på att plocka över till NHL, ett lag som är lite desperata. Och som kan få fäste där med några snabba mål i början på karriären. Så att, tycker jag var en mycket positiv överraskning faktiskt i flera turneringar nu på rad. Inte bara liksom dagslända inte, utan nej, bra gjort.
Jag håller med dig. Och likadant Sylvegård gjorde det bra när han körde på det också. Så att han har hittat ett intressant upplägg där Garpenlöv med lirare och de här hårt jobbande spelarna också. Vi säger grattis till Tre Kronor som tog den där segern.
Ytterligare en kommentar innan. Sen är det ju faktiskt så att alla de som har varit borta nu av anledningar som var med i november, va? Brodin hade ju 4 målen i Schweiz under samma period. Så det är många som har anmält sitt intresse att få kriga om de här. Hur många platser ska vi säga att det kan vara för europeer på ett VM i år? 5-6? Kan det bli så många, tror ni?
Nej, jag säger nej. Vad säger du, Erik?
Nej, jag tror att det blir färre. Jag tror att det blir 3-4 skulle jag säga.
Vilka?
Ja, Lasse Johansson är ju definitivt en. Och sen är de här frågorna, de här karaktärer. Vi såg ju Finland, de vann ju VM-guld. Det var ju i stort sett helt utan nordamerikanska, alltså det var ju inga NHL-stjärnor på det sättet. Man byggde med väldigt starkt lag från Europa. Och jag tror att det var ju rekord, tror jag, i antal NHL-svenskar i en VM-trupp i fjol där i Bratislava. Och jag tror att vi kommer få se några fler inslag. Några av de här namnen vi har pratat om nu har en jättebra chans att slå in sig som rollspelare i Garpens trupp, tror jag. Vad tror du, Håkan?
Ja, men det är lite därför jag säger också att jag tror att utrymmet kanske är lite större i år än vad det var i fjol. För att vi har också unga skickliga spelare som Emma, alltså Strömvall tycker jag ser ut som en klockren VM-förstärkning redan. Nisse Lundqvist kan sitta där i form av sjundeback och en högerskytt som är väldigt bra i powerplay. Sen har du någon av de här stora starka centrarna som dessutom också tror jag kan vara rätt sagt. För att vi har inte det där jätteuppbådet av bra centrar borta i NHL heller. Alltså, vi har många spelare som är centrar eller yttrar och som kan spela på bägge positionerna. Jag tror att vi hade, vårt World Cup-laget, vi hade 8-13 spelare stod uppförda som centrar. Alltså, vi har en liten obalans kanske på vissa poster som man måste få vara lyckosam med från Garpens sida på vilka som är utslagna och inte kan delta längre i stället kamp. Och därför tror jag det är bra att vi har egentligen en rätt så bred botten nu att hämta spelare för som har visat sig klara sig på den här nivån. Och sen är det frågan om de kan höja sig ett snäpp, för VM kommer ju vara då ett snäpp till som jämfört med de här turneringarna. De här Euro Hockey Tour-turneringarna är kul att se, men de är väldigt förutsägbara. Det är alltid hemmalaget som har det starkaste manskapet, och sen är det ryssarna som kommer med lite blaha blaha när det passar dem.
Ja, det är ryssarna gjorde bäst i Globen på lördagen. Det var ju nationalsången. De drog en nationalsångversion som var typ 6-7 minuter. Det blev nästan så att alla bara... De hade filmat ryska laget fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. De hade inget mer att filma till slut, men de slutade sjunga. De där tjejerna hade sjöng vackert, gjorde de såklart. Men det blev lite långt. Steget inte långt från Tre Kronor till SHL, för det är ju, de flesta spelarna huserade ju där eftersom KHL-spelarna tackade nej många. Så fick vi ju se SHL-stjärnorna i Globen. Och på tal om SHL... och Malmö, så är det ju varit lite snack där. Peter Andersson kommer ju lämna efter den här säsongen. Jag pratar om Jocke Fagervall och ska in som står i Björklövens bås nu. Det blir ju de här rokaderna och förändringarna, och de kommer ju ut i dessa tider också. Vad tycker du om det, Erik, egentligen? Att det blir när Malmö kanske då ska förbereda sig för slutspel. Björklöven siktar mot SHL. Så störs man av det här?
Det är två sidor där. Ett, nu när man jobbar här på mediasidan tycker jag det är jättekul att det kommer ut. Aha. Så vi kan sitta och prata i vår härliga podcast om det. Alltså jag tycker det är intressant. När man är inne och jobbar innanför väggarna, som coach eller spelare eller nära laget på något sätt, då har det blivit att man måste bara förhålla sig till det här. Alltså att inte internt göra någon stor grej av det. Utan man bara utgår ifrån. Jag minns när jag bestämde mig för att våga testa satsa på något annat än att vara fast anställd i Färjestad. Till exempel, då sa jag tidigt till Lob att jag kommer att testa något annat. Jag hade varit i kontakt med dig, skulle få göra en provsändning. Nu går jag bara till en personlig grej. Och då sa jag till Lob och till laget att ja, det är mitt sista 3 månader här i Färjestad. Och jag kommer ge allt jag har. Det var det året vi gick till final. Så det som är grejen är att bara man vet om det. Ja, det är inga krusidullapp, så här kommer det bli. Och jag kan lova er, i Peter Anderssons fall, jag kommer göra absolut allt jag kan för att vi ska gå så långt som möjligt. Och då känner spelarna ganska fort av också. Där är det ju viktigare att som Peter som ledare gör som han gjorde igår. Åker upp till Leksand och vinner med 3-2. Vänder och vinner och visar att han är, om än ännu mer seriös nu. Och det är ju samma spelare som ryktas. Vi pratar om Kovacs där det kom ut att han skulle till Örebro. Och då, till slut gjorde Luleå bedömningen att nej, det här blev inget bra. Fansen slog back ut och så. Och i det fallet fick man göra en åtgärd åt det hållet. Men det jag vill säga med det hela är okej. I en perfekt värld, då fick man inte ta kontakt med och skriva kontrakt förrän SSM var slut eller man hade en reglering för det. Men det tror jag aldrig kommer bli av i Sverige, utan det blir mer att man får lära sig förhålla sig till det och där man är just nu. Ge hjärnet där man är och försök vinna. Och sen kan jag förstå att Peter vill, och alla ser ju om sitt hus och vill ju liksom, ofta gör man ju klart kontrakt i december, januari, februari inför framtiden. I Schweiz där jag jobbade till exempel, då blev jag chockad. Det var någon spelare i vårt lag som hade 1,5 år kvar på kontraktet, men hade redan nu skrivit ett nytt 3-årskontrakt med en annan toppklubb. Ja. Och jag bara, va? Vad är det som händer? Ja, men så här funkar det här, det är inga konstigheter. Så där nere när man är van vid det, det är inga problem. Och det är det vi nu pratar om här. Det här kommer bli alla kommer bli van vid det här. Vi kommer få se mer trader. Och som vi pratade med NL-studion, juridiskt så kan man ju inte bli tradad i Sverige om man inte är med på det. Men vi har sett flera exempel. Brodecki nu som gick bland annat till Malmö, var det just det. Och så Björk gick ut motsatt håll till Brynäs. Båda spelarna är med på det och klubbarna. Då kan man göra den typen av trader. Det kommer också bli mera vanligt förekommande, tror jag.
Men tror du att det är stor skillnad också med tanke på att spelarna är mer egna företagare, och Håkan, de tänker ju exakt likadant som tränarna också tänker, just det här, se om sitt egna hus och hela den här biten. Det har förändrats väldigt, väldigt mycket, gissar jag, sen du lirade.
För det här, egentligen så har det bara gått från smyg och smussel till öppenhet och avtalsmässiga former. Alltså det har alltid skrivits kontrakt tidigt med spelare som vars kontrakt går ut 30/4 eller 30/5. Det har alltid varit nya kontrakt skrivna, men de började inte gälla från det gamla har gått ut och liknande saker. Och då gjordes det alltid smyg och då var det alltid rubriker helt plötsligt. Nu finns det avtal som reglerar. Du har 6 månaders uppsägningstid. Under 6 månader får du förhandla fram ditt nästa arbetsförhållande. Om det är med den här klubben eller annan klubb, det har liksom ingen betydelse. Utan det står och klart och tydligt i de avtalen som unionen har skrivit. Då. Så att det här har bara liksom blivit till det bättre, och det kommer ju lite av att reglerna på andra ställen är också mycket mer tydliga. NHL först och främst då, när och var och hur du har rätt att göra såna här nya diskussioner och förhandlingar. Så att jag tycker bara att det är rätt, för att det blir så att säga lika för alla till slut och alla lever efter samma och alla tydliga förutsättningar, spelare som tränare, som general manager och allting vad det kallas nu i klubbarna. Så det är den enda skillnaden alltså. Ja. Jag tror Schweiz har 1 år, tror jag, har till exempel att du får förhandla. Du har uppsägningstid på många avtal på 6 månader i arbetslivet. Då kan du också börja leta nya arbetsförhållanden. Så att det här är ett jobb. Ett bra jobb. Ett roligt jobb. Problemet är bara att man har svårt att se det som ett yrke, för du går inte liksom att läsa till det på Handelshögskolan. Du måste faktiskt vara väldigt mycket talangfull för att få det här jobbet.
Mm. Jag tycker det är lite speciellt just med Fagervall i Björklöv. Jag trodde han trivdes bra. Han är ju uppifrån Norge, Jocke, och gör ju ett kanonjobb där också. Men det får vi se. Det är väl inte bekräftat ännu. Vi kommer kunna prata mer om det i podden.
Är inte alla norrlänningar som gillar snö?
Ja, det kanske är så. Ja, men han var ju i Västerås. Vi jobbade ju med honom där i Hockeysvenskan. Fagervall är ju det är en härlig profil. Han kommer nog trivas i Malmö han också, om han kommer ner dit. Ja. Men du, Håkan, på tal om jobb. Du har ju fått ett jobb den här dagen i podcasten. att förbereda en spaning. Vad har du tittat mot?
Österut.
Österut.
Kina.
Kina?
Ja.
Oj.
OS.
Nej, faktiskt inte. Ännu mer att faktiskt...
Virus.
Det här coronaviruset ställer ju till problem nu.
Yep.
Det finns inga hockeyklubbar i världen snart.
Ja, det är så.
Alla de här hockeyklubbarna till, som de stora killarna har, va, med, som är PM-klubbor som det kallas. De görs i Kina av en och samma fabrik och den har varit stängd sedan slutet av januari. Så att det börjar sina i förråden och det är ett stort problem, ska ni veta. För att de här går som kaffeved. Du kan inte elda dem, va, men de går ju av titt som tätt så du förbrukar det så många. Och det kommer på något vänster att bli påverkad det här fram till VM, Stanley Cup. Så att det kommer vara folk som kommer få börja leta klubbor med ljus och lykta, va? Se om man har någon står i garagen, några som ligger uppe på vinden eller liknande. Så att det kommer bli ett problem. Men å andra sidan, när vi pratar Kina så kan vi faktiskt ta upp det. Det diskuterar också, för du har ju faktiskt gjort så att NHL och NHLPA håller på att sätta sig i diskussion om just CBA, alltså Collective Bargaining Agreement. Och därav kommer ju så att säga resultatet på om det kommer dyka upp några spelare i Peking 22 i OS. Så att Kina både på kort sikt och lång sikt, det är ju den här spaningen. Så kika österut, mina vänner, kika österut.
Erik, du som har koll på detaljer, ungefär bara i snitt, vad tror du en spelare i Rögle, hur många klubbar gör en forward av med? Ta Everberg till exempel, på en säsong.
Väldigt olika på spelartyp, men mellan 50 och 100 klubbor.
Oj! Vad köper de in dem för, tror du? I pris? De får ju inte så många, det kan jag inte tänka mig att klubbleverantörerna kan ge
men
så många.
De är sponsrade av olika märken, men säg att räkna lågt att de köper in dem för 1500 per klubba. Jag ska prata med Fidde, det är bara två slagskott med Flex 130 som Kära har nu. Ner till ishallen här. Så jag ska ta reda på det, Niklas. Det är min cliffhanger till nästa podd. Du ska få från Fidde materialen då. Den här som kastar ut puckar så läckert.
Ja, han är
kung. Han var
ju
med där till och med när jag var med. Han kom in där runt millenniumskiftet och gör ett otroligt jobb där. Matris överhuvudtaget. Hatten av till alla matrisar. Vilka hjältar de är. Först där, sist därifrån. Och jag ska säga så här. Jag har ju ett gäng klubbar. Bland annat Viktor Olofssons klubba. Som jag fick efter Global Series. Hampus Lindholms. Jag har väl en 15 NHL-spelares klubbor här som kan bli väldigt attraktiva om alla deras PM-klubbor tar slut.
Ja.
Alltså jag läste ju ekonomi och marknadsföring med Thomas Berglund. Och då var det ju sådana här två axlar. Tillgång och efterfrågan.
Ja.
Och ju mer tillgången sjönk och efterfrågan höjdes, då blev det en prisökning, vill jag minnas. Ja. Men vi återkommer än. Ja, bra spaning, Håkan.
Väldigt bra spaning och lite snabb huvudräkning från Matti-geniet här i I Like Radio-studion är ju att det blir ungefär 1,7 miljoner bara i klubbkostnader då, om du räknar på dryga över 20 spelare, om de har 50 klubbar i snitt ungefär. Det är rätt mycket pengar det. Jag kommer ihåg...
Tror inte det räcker.
Nej, jag tror det
dessutom så har det ju så att många klubbar eller många leverantörer har ju då differentierade avtal så att det liksom kostar. Det kostar lite mindre för A-lagen, men så tar de igen det på ungdomssektion, för då har de liksom fått en envansrätt. Va?
Mm.
Men sen har du också då, är du landslagsman, är du center, tekar ofta sånt där, va? Så finns det också då i ofta såna här tillhörsklausuler. Så att det är ett väldigt styrt och strikt det där, så att de flesta vet vad det handlar om, för till slut så blir det alltid så att klubbarna har inte pengar ändå.
Nej,
men nu kanske alla måste gå tillbaka till träklubbor då, som håller bättre. Inga.
Håkan har dem på vinden, vet du.
Vem gör treklubben nu för tiden då?
Ja, men du och jag pratade om det i bilen där i VM. Du sa att vissa Stockholmsklubbar har som krav att när de är under 12 år så måste de ha träklubbor.
Ungdomsklubbor, ja, som är då lite bilen. Men alla de här PM-klubborna som alla killar har med speciella blad och tyngden och vikten på dem. Och just som du säger, kicken i klubban, var den ska vara, flexen och sånt där, va? Finns inte möjlighet att ersätta.
Alla måste spela med Tors på 500.
Ja, klassisk. Ja.
Och felfattning.
Underbart. Linus Klasen kom ihåg i Malmö där, när han var där nere och lirade i Hockeyallsvenskan. Han var med 90 klubbor ungefär. Kom ihåg att Håkan Materialaren berättade i Malmö där 90 klubbor på Linus Klasen. Det är många det. Helt klart. Mm. Du, vi ska avsluta med en liten sågning. Jag brukar ju ha det också. En sån liten kort och koncist sågning. Och sågningen kommer, det är väl inget sån jätte, det är mer en uppmaning. Att idrottsmän kan och kvinnor kan vara sjuka. Hur ofta hör man egentligen att en spelare, nej, han kommer inte till spel idag i Manchester United för han är sjuk, eller någon i Arizona, nej, Oliver Ekman Larsson spelar inte för han är sjuk. Det är väldigt, väldigt sällan. Då är det någon skada istället, något som stör, de har ett benbrott eller whatever. Men man hör inte att idrottsmän och idrottskvinnor blir sjuka, vilket de såklart blir, precis som vi är, att vi får ont i halsen rätt ofta, eller snuviga eller feber eller något sånt. Men jag tror att väldigt många elitidrottsmän och elitidrottskvinnor spelar, tränar när de är sjuka. Jag vet själv att jag gjorde det när jag hade ont i halsen. Och det är livsfarligt. Det är min sågning. Mm. Alla, så fort de känner ont, om man har ont i halsen eller feber, man får inte träna och man får inte spela. Det måste appliceras in i elitidrotten också. Det är något som man kan få sota för sen i framtiden om man inte ta den uppmaningen på allvar. För det är ju inte ofta, jag läste det nu, jag bara reagerade när jag läste att William Nylander missade. Jag tror han missade 2 matcher. För han var väl sjuk då. Och då tänkte jag, shit, det är inte ofta man hör det att någon är sjuk. Jag tror aldrig jag har sagt det i en sändning ens. Mycket varmt välkommen till NHL-studion. Idag är det Detroits möte med Boston. Tyvärr saknas Detroit-stjärnan Dylan Larkin, för han är sjuk, han har feber. Aldrig sagt det. Visst är det märkligt? Eller vad säger du, Erik?
Ja, det säger jag. Och det här är en jätteviktig punkt du tar upp, att för det får ju, det är ju medvetenhet runt det. Vi har pratat om tidigare den här machomiljön tidigare, att man biter ihop. Och man fick ju absolut inte sjukskriva sig för att man hade en kuse i näsan och så heter det uppe i Luleå, utan då skulle man ha hög feber i så fall. Och gick det inte ner med Alvedon då fick man väl vara borta. Men annars så... jag har lite trauma med det där. Till och med tränare som Osten ringde och skällde ut mig en gång när jag låg sjuk. Alltså. Jag hade fått så här kristallsjukan, om du minns. Ja. Jag fick krypa till toaletten. Alltså, man har som virus på balansnerven. Det är bland det otäckaste jag haft. Jag hade det i 10 dagar. Efter 3 dagar så ringde han och skällde ut mig. För han trodde inte jag var sjuk. Så det är bara ett exempel på vilken miljö man fostrades i då. Nu säger jag inte att alla tränare var så. Men grejen med det hela är att det får ju enorma följder. Jag har forskat lite på det här nu sen du sa till mig det här för några veckor sedan, Niklas. Och om du tränar med ont i halsen, alltså du har virus eller du har bakterier i halsen och tränar då, också lite feber, då kan ju de bakterierna sprida sig till exempel till hjärtat. Så du får... Det är ju livsfarligt. Mm. Och du kan även få hjärnhinneinflammation och så vidare. Så det är en jätteviktig punkt. Har man ont i halsen och feber, då ska man absolut inte träna. Och även om man tar Alvedon så att det går ner febern, nej, men du ska ändå inte träna. För det kroppen signalerar att du måste vila, att det är något som inte står rätt till. Så det här var ju otroligt bra. Jag vill bara gå över och säga att jag vaknade i morse och blev chockad. För Jay Bowmeister, det första jag möttes av när jag gick in och tittade på Twitter, var Robin Lehner sa att han bad för Bowmeister och hans familj. Och det är för att han, i första perioden där i St. Louis, i båset när han skulle dricka, så bara faller han ihop. Och spela nära och målvakten, det verkar vara någon powerbreak eller något. De ser då och skriker ju efter sjukvårdare direkt. Alltså de förstår på en sekund hur allvarligt det är. Och då kommer de ju att samlas runt honom och ger vård och... Och senaste rapporten var att från sjukhuset där St. Louis hade, att han var vaken och kunde röra på ben och armar, att det var någonting med hjärtat, att han hade fått en hjärtstillestånd. Ja, och otroligt otäckt. Och matchen mellan Anaheim och St. Louis sköts ju upp då för valet att inte spela klart. Det är ju helt rätt, för helt plötsligt så blir det ju, och det är därför den här säkert ingenting med varandra att göra det här, men just att livet i sig är så mycket viktigare på lång sikt än att på kort sikt försöka spela en hockeymatch, ja, om du egentligen är sjuk.
Ja, visst är det. Och det här relateras ju ingenting till ont i halsen eller feber. Jag har ingen aning vad det var, nej, med Bowmeister.
Får jag bara säga en sak, ja. Ira och Grana. Alltså jag ska inte negligera det här på något sätt, för ni är helt rätt. Formel 1 är ju en provindustri för bilarnas utveckling. Elitidrott är egentligen samma för vård och konvalescens för människor. För om man tänker på hur mycket man provar i form av för att konvalescenser eller för skadeförebyggande eller för medicinering för elitidrottare. Men det innebär också varför man aldrig liksom ser de här att man är sjuk så ofta eller liknande. Eller att spelare, det är ju för att man har en topp vård. Alltså du har ju ofta en bättre vård i ett SHL-lag och bättre tillgång till specialister än vad du har i den öppna sjukvården. Så att man är ju alltid omhändertagen så enormt. Så att basera egentligen på ungdomsidrotten och på elit eller på den icke-elitidrotten och ishockeyn, alla de här vad man klarar av som elitidrottare, det är nästan det, är det som är farligt, för att man har inte alls lika upptagen i division 2 eller division 3 av en läkare, om man överhuvudtaget har en läkare till hans i laget, vad han kan hjälpa en med. Men det har ju alla elitspelare, och där är det så också att läkarens ord går ju före coachens, tränarna, ledningen och allting. Säger läkaren att han spelar inte för han är sjuk, ja, då spelar han inte. Men det är också läkaren som har ett mycket mer personligt och relaterat ansvar till laget där än vad det är på alla andra nivåer. Så att man ska inte liksom, man ska vara klar över att det är elitidrottsmän och elitidrottskvinnor. Det är nästan lite provdocker alltså på hur man ska komma vidare inom sjukvården också.
Och det är klart att det kollas ju upp, det gjorde det till och med i min idrott som jag höll på med, att man kollar upp hjärta och sådana här grejer. Så att det är därför lite... Precis. Men usch, det var otäcka bilder, och senaste rapporterna säger då att det är bättre i alla fall, får vi se hur det blir med karriären. Men det är ju rätt ointressant, det viktigaste är ju att Bowmister blir frisk såklart. Men det där var läskigt. Den här podden går mot sitt slut nu också. Vill också passa på och skicka en tanke där till familjen Garpenlöv också. Johan Garpenlövs mamma gick ju bort precis innan Beijer Hockey Games där. Och Johan kom ju och var med på de där matcherna. Det var väldigt, väldigt stort och starkt av Garpenlöv, tycker jag, att göra det. Och han ville att de skulle spela för hans mamma. Det gjorde de ju verkligen. De vann alla tre matcher. Jag tycker det var fint. Jag vet att du ville säga ett ord om det också, Erik.
Ja, alltså krama från oss till Johan, och jag tyckte också fint att han ställde upp på en intervju och berättade att hans mamma hade blivit rörd att höra hur många som hade sett hans mamma som så omtänksam. Alltså att hon spred värme och var otroligt omtänksam person, och hon lever ju vidare genom Johan, så vi har ju lärt känna Johan väl alla vi tre, och han är ju också en omtänksam, varm människa, så att jag tycker att vi skänker tanke till honom, gratulerar extra då till att de vann för henne, och sen så att han gör ett så viktigt jobb för det här Alzheimers, alltså få in pengar till forskning mot den här hemska sjukdomen Alzheimers då, som hans mamma led av sista åren av livet. Så Johan, vi krama från oss till dig.
Verkligen, och stöd Alzheimerfonden där. Det är bara att googla på det så kommer det upp en nummer där, så skickar vi in en slant. Det tycker jag vi kan enas om här i Viasat Hockeys podcast. Håkan, tack så jättemycket.
Tack själva.
Tack så mycket, Erik. Lycka till på isen där nu med Rögläs knatta. Det kommer bli hett för dig. Det ska bli kul att se också. Jag antar att du kommer lägga ut lite bilder från det där. Och
Hara Lyckne. Nej, jag tänkte, det går ju inte att lägga ut bilder. Jag kan ju inte filma mig själv på det sättet.
Nej, men det kanske är någon som står i
bordet. Däremot ska du få en rapport. Hur är det att stå i mål med linser så att man ser pucken?
Ja, det ska
du få höra nästa vecka.
Nästa vecka. Sen kommer vi ta ett litet uppehåll därefter för Rådets botten. Men nästa vecka är vi tillbaka. Då är det med Granqvist och Rickard Wallin. På återhörande då. Och glöm inte bort då, för er som lyssnar på den här podcasten på onsdagen, att det är natten mellan onsdag och torsdag, så är det alltså Bröna Sedin som hyllas 03:00 Viasat Hockey och Viaplay. Så fin tid på lördag, Boston Detroit 19:00 Viasat Hockey och Viaplay. Ha en härlig hockeyvecka, sköt om er, ni är bäst på återhörande.
Andas och njut.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.